Det är fortsatt glada miner på börsen när vi startar veckans IG Börssnack. Men man vet ju aldrig hur länge en sån här uppgång håller. Och då kan det vara bra koll på lite annat än bara aktier. Det är en av sakerna vi ska prata om idag och med oss har vi en eminent gäst. Anna Seruche, varmt välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Jag höll på att säga Svan där, men visst är det så att du har bytt namn? Du har gått och gift dig.
Det stämmer, för ungefär en månad sedan. Så ja, jag håller på att vänja mig själv faktiskt för det nya namnet.
Stort grattis.
Tack så jättemycket.
Jag ska också säga det att Kalle som brukar stå här med mig ibland, han har fått ett litet barn. Så att han är borta den här veckan men snart tillbaka igen. Men vi har ju jättemycket att prata om du och jag. Bland annat råvaror som du är expert på. Du har också startat hedgefonden Antiloop, eller hur?
Ja, men startat, stängt ner i den svenska hedgefonden och nu håller vi på att sätta upp två stycken fonder i Luxemburg. Så just nu har vi liksom en liten paus i förvaltningen under tid som vi jobbar med allt i admin som det är runt omkring en sån setup. Men snart är vi igång igen.
Toppen! Vad mer har vi på agendan idag då?
Vi ska också prata om uran, inflation och definitivt lite guld också.
Ni hör ju, vi har ett fullspäckat program framför oss. Nu kör vi. Det här är programmet där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Och vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 12 december. Vi ska börja med att titta på lite viktiga makrosiffror som vi har fått från USA. Vi har ju fått non-farm payrolls, vilket är antalet nya jobb utanför jordbrukssektorn. Var det någonting du tittade på när de kom in?
Det var ju inte jättemycket som hände.
Nej, det var inte det.
Precis. Det som jag tycker är lite mer intressant är ju amerikanska konsumentprisindex som kommer in idag, 14.30. Det tycker jag ska bli lite mer intressant. Jag har ju med mig lite grafer på lite inflationsdata. Den här som vi ska titta på nu är från när Federal Reserve startades och fram till idag. Och de här gråa markeringarna, det är egentligen när inflationen har gått över 5% tills den är nere på det här 2%-målet då, som de har haft nu de senaste åren. Det som man kanske inte riktigt vet, då, eller som jag tycker är ganska intressant, är att både under första och andra världskriget så var inflationen en konsekvens av expansion av penningmängden. Och hur då, kan man ju fråga sig då, eftersom att vi fram till 1971 hade guldmyntfot.
Just det.
Och det var för att under första världskriget så blev det så himla stor efterfrågan på råvaror i Europa. Så att USA exporterade väldigt mycket produkter och då kom det in ett stort inflöde av guld. Fed var nystartade, de visste inte hur de skulle hantera det här. Så att all den här penningmängden då, som det faktiskt var, kom rakt ut i marknaden. Det ledde till att konsumentpriserna steg och som allra högst på 24%. Inflation ledde till recession, vilket ledde till att kapitalet och guldet flödade ut ur USA, skapade deflation på -15%, och det här skedde inom ett år från +24% till -15%. Så det var ganska volatilt. Samma sak under andra världskriget. Högre produktion, säljer råvaror, in med guld. Det drar upp konsumentpriser. Konsumentpriser faller till följd av recession. Och sen så det stora skiftet då var ju när man släppte guldmyntfoten här 1971, typ här.
Just det. Och jag måste säga det att det är jättespännande att zooma ut kurvan så här, för vi pratar ju jättemycket om inflation och räntor och så givetvis. Men man blickar ju sällan mer än kanske max ett år framåt eller bakåt. Här är vi liksom hela vägen tillbaka till första världskriget.
Ja, men jag tycker att det är ganska, jag tycker att man kan lära sig ganska mycket av att titta på historien, för att även om historien kanske inte återupprepa sig så brukar den rimma. Så att det är lättare att fatta kanske beslut eller att ha någon typ av bild av hur framtiden kommer att se ut om man i alla fall förstår vad som har hänt historiskt. Och nu då befinner vi oss här framme.
Ja.
Och vi såg en inflationspeak och vi har sett att många säger att men nu, vi har räddat det här. Det kommer inte vara mer inflation. Nu peaken ligger bakom oss.
Ja, det låter ju lite så.
Ja, men, och det var ju precis samma sak som hände under 70-talet. Man höjde räntorna för att inflationen steg. Man gick in i en recession. som var tvungen att sänka räntorna. Det ledde till att konsumentpriset drog upp igen. Och här på 1981 så höjde Paul Volcker räntan till 20%. Och det ledde då till att USAs ekonomi gick in i en djup recession, men de fick bukt på det här årtiondets inflationsproblematik då, som de hade haft. Om man går framåt till 2008 så hade Bernanke, han fick egentligen, han ställde sig inför samma beslut. Ska han rädda USAs inhemska ekonomi eller rädda USAs status som reservvaluta? Och medan Volcker valde att rädda dollarns status som reservvaluta, se till så att det skulle vara en stabil valuta att handla med, så bestämde sig Bernanke för att han skulle minsann bila ut banker. Och det gjorde han, och sen så har vi, och vi ska prata lite mer om vad den här QE-paradigmet som vi har haft sedan 2008 egentligen, vad det har lett till och vilka konsekvenser som det får. Men om vi tittar på nästa graf så kan vi se en jämförelse mellan CPI idag eller från 2018 så jämfört med 70-talet.
Om man bara ska sammanfatta här också, nu är vi inne lite mer på nutid och så jämfört med 70-talet. Mm. Och visst, det såg ut som att de här inflationspikarna, de kommer sällan ensamma. Och det är kanske är det du ska komma till här.
Exakt, och det är det som är grejen. För att inte en enda gång historiskt när inflationen har passerat 5% så har det inte följts av ytterligare en peak. Så att om vi bara ska gå på historien så kan vi säga att det är rätt sannolikt att det kommer komma en till peak.
Och varför är det så då?
Nej, men precis av samma anledning egentligen som vi såg här. Mm. Inflation skapar recession, man tvingas sänka räntorna för att man ska stimulera ekonomin. Man gör det lite för tidigt, lite för aggressivt, och konsumentpriserna drar upp igen. Så om vi går tillbaka hit då. Jag tror att det är många som kanske har lyssnat på mig tidigare som tror att jag tror att inflationen konstant ska vara väldigt, väldigt hög. Men jag skulle alltså inte bli förvånad om CPI som kommer in i eftermiddag kommer in ytterligare lite lägre. Mm. Sen är det klart, som sagt, det kommer liksom inte följa exakt det här mönstret. Men jag tror absolut att inom 5 år så har vi sett ytterligare en topp. Så det är en ganska lång tid framöver.
Så att vi kanske kan jobba ner den här inflationen lite kortsiktigt nu, men sen ska man vara beredd på att det kan komma en till peak inom bara ett par år.
Ja, men precis. Jag tror att definitivt, om inte slut på 2024, någon 2025, så kommer konsumentpriset börja dra upp igen.
Då har man ett par år på sig nu, ett litet fönster, att börja betala av på det där lite för stora bolånet
ja,
man
men
har.
Ja, precis. Exakt. Så jag tror att här gick jag tillbaka ännu längre. Du blir lite förvånad över att jag hade tagit med grafer bak till 1913. Så att,
ja, men det är ju väldigt spännande att se.
Jag kontrar det med bak till 1800.
Ja, ja, men det är bra. Vad är det vi ser där då?
Här ser vi egentligen konsumentpriser, årlig förändring innan Federal Reserve, efter Federal Reserve och så ett konsumentprisindex med den här linjen då, baserat på det här. Och man kan konstatera att konsumentpriser var mer volatila. Det var liksom högre pikar och mer deflation än vad det varit sedan dess. Men konsumentprisindex under hela det århundradet låg relativt stabilt. Jag säger relativt, ja. För att mellan 1800 och 1913 så föll konsumentpriser med 40%. Mm. Så det vände liksom, men det ser ganska platt ut här om man jämför.
Men sen ser man ju här att det verkligen vänder uppåt
och ja men precis.
Det känns ju inte jättebra för konsumenterna ändå.
Nej, och det är liksom inte är, för det ser ut som att det är mindre volatilitet, men om man alltid har inflation så stiger alltid konsumentpriser. Och
vad beror det på? Är det för att Fed har börjat trycka pengar här?
Ja, och det var ju verkligen det som började ske egentligen efter 1971. Det är ju liksom en väldigt sån viktig punkt. Men också 1977 så gick Fed över, så hade de istället för liksom ett mandat så har de två mandat. Och då är deras två mandat att se till så att priser hålls stabila. Och jag vet inte tusan om jag tycker att de har gjort det.
Nej,
speciellt.
Det ser ju inte riktigt ut som man har lyckats. Och,
men också se till så att arbetsmarknaden hålls igång. Så att Fed startades ju från början för att man skulle undvika de här boom-bust-ekonomierna. Men om vi faktiskt tittar på, jag vet inte om jag tycker att de har lyckats jättebra med det.
Mm. Jag brukar ibland använda uttrycket att man gasar sig ur krisen. Men lite skämt åsido, det ser ut som att det är det man har försökt göra här.
Och det är precis det man har gjort. Och om vi går över på nästa graf så kan vi titta på egentligen real GDP och USAs statsskuld. Och den här var liksom... Statsskulden har varit relativt BNP då, mycket lägre och har haft en ganska stabil relation fram till 2008. Och då igen, då var det Bernanke som bestämdes för att nu ska vi bygga ut banker. Och det är lite som att öppna Pandoras ask att börja trycka pengar. För att om du ökar statsbudgeten, det är inte som så att... Även om Keynes då sa från början att om du ska inflatera penningmängden så måste du också, eller om du ska expandera penningmängden så måste du också kontraktera den. Vi har aldrig gjort det. Vi har försökt göra quantitative tightening, alltså kontraktera penningmängden ett par gånger. 2019 tror jag väl, eller att det var, eller 2018 till och med.
Hur har det gått?
Det gick inte så bra. Marknaden kraschar, Fed blir livrädda, de går in och så vrider de upp igen. Och det som verkligen drog allting över åt fel håll var ju under pandemin då, där de exponerade penningmängden, jag tror under 2020 med 25% M2.
Så att det... Och där har ju du en graf också som visar, ja, men, det ganska tydligt.
Det som jag tycker är intressant här är att man måste fråga sig, vad är ekonomisk tillväxt? Mm. Är det ekonomisk tillväxt om den bara drivs på av skulder? För då 2008 ser vi här. Här är alltså du har statsskuld minus BNP. Så du kan se att statsskulden var lägre än BNP, alltså i hela USAs ekonomi. Men sen efter att man drog på QE så började det här relationen, började veta statsskulden.
Och QE, bara för de som inte vet, det är att när man började stimulera.
Precis, quantitative easing, så att man trycker pengar. Och 2016... eller i december 2015 för att vara helt exakt, då för första gången någonsin så blev USAs statsskuld högre än real GDP. Och sen dess, det här var ju då under pandemin, sen dess så har då statsskulden fortsatt att bli mycket, mycket, mycket högre. Och då igen då, innan 2008 så hade vi liksom en relativt god ekonomisk tillväxt över tid. Den ekonomiska tillväxten har till och med varit lite lägre om du tittar under det här QE-paradigmet. Men också bara drivet av skulder. Är det verkligen ekonomisk tillväxt?
Ja, den är ju väldigt talande den här, för att det är ganska lätt att tro att de här pengarna som släpps från ovan bara på något sätt kan liksom få igång tillväxt och ekonomin igen. Men den här motbevisar ju det ganska effektivt.
Och det är också det här som har lett till den här inflationseran som vi befinner oss i nu. Så det,
och för den bara som inte vet vad real GDP betyder.
Ja, men så det skiljer ju på nominal GDP och real GDP. Så real GDP är egentligen constant prices och nominal GDP är inflationsjusterad. Men det gör ju att om du tittar på debt to GDP så brukar man säga att den nu ligger på 126% av USAs...
Vi är tyngre belånade helt enkelt.
Exakt, men om du tittar på real GDP så ser relationen ut ännu värre. Då kan man se att det är nästan 150%. Så att det är också ett viktigt mått. Så att någonstans måste vi också förstå att vi blir också matade med information på ett sätt som passar Fed och deras mandat och det de ska göra. Jag menar, fram tills vi hade börjat ha inflation i Sverige, jag kommer ihåg när jag började prata om inflation 2016, då tror jag att KPI stod på typ 1,6%, 1,8%. Och jag pratade om att expansion av penningmängden kommer skapa hög inflation. Då var mothuggen jag fick i Sverige, vadå? Inflation är någonting vi har för lite av. Det har ju Riksbanken sagt. Det var liksom så mycket vi förstod om penningpolitik i Sverige. Nu skulle jag säga att... eller jag vet inte om förståelsen kanske har blivit större, men nu förstår man i alla fall någonstans att inflation är ju liksom, det gör ju dig fattigare. Det är ju som en slags...
Man får mindre för pengarna helt enkelt.
Du får mycket mindre för pengarna.
Man får ju verkligen säga att du har haft rätt sen dess. Det tycker jag du får klappa dig själv på axeln ordentligt.
Ja, tyvärr får jag säga. Det är ju inte ett kul scenario.
Tänkte du att vi skulle prata lite mer om din strategi? Cygnus heter den, som på latin betyder vad?
Svan.
Som jag... Det råder inget tvivel om vem som ligger bakom den där.
Nej, precis. Exakt. Ja. Precis. Nej, men så att, min grundidé från början var att jag 2015-2016 så att jag tittade på investerare som kortade börsen. Och jag tyckte också att börsen var dyr, men jag tänkte att det ser ut som att den kan bli dyrare. Och då känns hela risk-rewarden att ligga kort börsen Det kändes som en dum idé. Så att jag tänkte att det är väl bättre att hitta liksom kontracykliska tillgångar med låg korrelation till aktier som är historiskt lågt värderade. Och ha det i en liksom blandportfölj tillsammans med aktier.
Ja.
Så att då började jag titta på tillgångar som hade låg korrelation till, till amerikanska aktiemarknaden. Jag handlade, kanske man också ska tillägga, jag handlade bara i USA.
Mm.
Och då blev det råvaror såklart. Så att, jag tycker att den grafen som vi har...
Ja, men där ser vi på grafen att det är ju väldigt tydligt att det är en negativ korrelation
precis.
Med börsen. Att så fort vi har en stor kris här så går råvarorna upp.
Ja, men precis. Så att vi, när de här topparna då, då är råvaror i relation till aktier dyra och där här tech bubble och nu då är aktier i relation till råvaror dyra. Så jag började med den här grafen och egentligen bara hittade det här sambandet och då ska man också kanske tillägga att det här, just det här råvaruindexet GCI det innehåller ungefär 60% energi. Så att jag bröt ner det här och så skapade jag jordbruksråvaruindex själv för det fanns egentligen inga index.
Okej,
inga
ja, det här är ett ganska brett index då.
Precis, så att, och då kan vi ta med det här jordbruksråvaruindexet ändå då. Så att jag tar fram ett eget jordbruksråvaruindex som består av de 10 mest likvida jordbruksråvarorna. Och så gjorde jag samma då beräkning som den här andra grafen. Det är en spread, så det är egentligen jordbruksråvaror prissatta i aktier skulle man kunna säga. Och då kan man se igen då att under 70-talet så var jordbruksråvaror i relation till aktier dyra. Här hade vi liksom en generell torka under 2012 och 2011 när vi hade senaste piken i jordbruksråvaror så berodde det på egentligen tillgång och efterfrågan obalans. Och det är liksom också en väldigt viktig del när man funderar på råvaror. Då. För det är till skillnad från kanske ett mjukvarubolag, jag vet att du gillar aktier. Om ett bolag ser en högre efterfrågan på sin produkt så är det väldigt lätt för dem att dra upp produktionen. Om det blir högre efterfrågan på, säg, vi ska prata om uran sen,
ja.
men säg sojabönor, så tar det ett par år innan bönderna faktiskt kan svara på den här efterfrågan. Vilket innebär att det blir mycket högre volatilitet med priserna. Så man ska inte ha, liksom, man ska inte, råvaror är inte någonting som man ska ha 100% i portföljen hela tiden. Det är inte det råvaror är till för. Däremot är det ett väldigt bra verktyg för att balansera ner liksom hög aktierisk. Så att nu befinner vi oss då.
Och där behöver man kunna lite väder och vind också, förstå hur det påverkar.
Ja, jag brukar faktiskt jag brukar göra så här. Jag brukar säga att det finns brus och signaler. Och jag ska förklara vad det är. Så just väder och vind, det skapar kortsiktiga prisfluktuationer. Medan till exempel penningpolitik eller en strukturell underproduktion av en råvara, det är en signal.
Okay.
Så att en signal skapar mer långsiktiga prisrörelser och i brus kortsiktiga prisrörelser. Så jag brukar vara väldigt försiktig när det kommer till, för det är väldigt lätt att se, okej, nu ska det vara en torka eller just apelsinjuice är ju en sån råvara som är liksom väldigt volatil. Men det är också för att det är väldigt lite likviditet i de terminerna, så att den finns inte i det här indexet. Det är lite svårt att handla den. Så om vi går tillbaka, eller om vi går till den här då, så är det på precis samma sätt, fast då är det guld och aktier.
Just det.
Och då ska vi prata lite om pris och signaler. För att man brukar ju prata om att köp guld under geopolitiska oroligheter. Om man tror att det ska bli krig,
det brukar ju vara en trygg hamn, brukar man säga i alla fall.
Ja, fast det är inte sant.
Nej.
För här...
Nu är vi på någon sorts all time high och det är ju inte jättetryggt ute i världen.
Nej, precis. Men om man tittar här då, de här röda linjerna. Det är när det har varit geopolitiska event.
Ja.
Och nu har vi inte hunnit lägga in det, men det har vi haft nu också. Men det som är intressant då är att under den typen av kortsiktiga också brus, när man säger okej, nu är det oroligt, nu är det bra att köpa guld. Då ska du redan äga guld. Anledningen till att du ska äga guld är för att du tror att det penningtryckandet som vi har pratat om tidigare, att det kommer leda till högre inflation. För om du tittar på guldpriset, om du tittar på, det finns en guldrapport som släpps varje år som heter In Gold We Trust, som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Men där kollar de på till exempel vad en iPhone kostar, en iPhone prisat i guld, och så jämför de det liksom med hur det har sett ut historiskt då.
Vad kallas det? Big Mac-index annars, som man kan använda för lite billigare saker.
Men... jo, men precis. Men du kan ju lägga se vad en Big Mac kostar fast i guld och så historiskt. Ett ganska kul exempel är om man tittar på vad liksom en fin kostym kostar, så är det ungefär ett guldmynt idag. Om du tittar på vad en kostym eller vad en fin toga kostade för flera tusen år sedan, ungefär ett guldmynt.
Okej, så det blir som en väldigt bra hedge mot inflationen.
Det är ju värdebevarande. Ja. Och om fiat-valutor faller, så är guld en ganska bra sak att ha i portföljen, som en del. Och som jag vill vara tydlig om det, jag förespråkar inte bara guld eller bara jordbruksvaror. Jag förespråkar att man ska ha en ganska diversifierad portfölj. För aktier, jag ser inte att det är en dålig tillgång. Jag ser att aktier historiskt
kan vara bra,
väldigt, väldigt bra. Ja, men exakt. Bara för att dra ner liksom den långsiktiga volatiliteten i en portfölj. Så att om de röda då här är geopolitiska oroligheter som har skapat, liksom, du ser här till exempel i Iran, så guldpriset drar upp ordentligt men faller tillbaka. Samma sak med 9-11, det syns knappt liksom, i den här långa grafen. Och samma sak med Gulfkriget. Och när Nordkorea skulle testa kärnvapen, guldpriset drar upp jättesnabbt, faller tillbaka. Så att, köp inte guld bara för att det är oroligt. Äg redan guld, är mitt tips. Och de här gråa då istället, markeringarna, det är mer penningpolitiska signaler. Och här är det råvaruboom också generellt.
Ja, och där ser man att det påverkar ganska mycket.
Det är det som driver priset långsiktigt. Så att det ska man hålla koll på när man funderar på varför man ska köpa guld. För det är väldigt viktigt.
Men du, nu har vi pratat både mat och ädelmetaller. Vissa kanske skulle hävda att det är det enda man behöver för att ha ett gott liv. Men jag skulle också vilja hävda att energi är viktigt.
Stämmer.
Det pågår ju hela tiden i samhället en elektrifiering. Och då är jag väldigt nyfiken på uran. Nu kommer vi osökt in på uranet.
Du kommer få stoppa mig nu då.
Ja, nej, men jag är väldigt intresserad av uran också. Så att, min bild av uran, du får rätta mig om jag har fel, men är att det öppnas inte så mycket nya gruvor. Och det finns någon sorts kö för att få öppna reaktorer eller kärnkraftverk. Det låter ju väldigt gynnsamt för priset på uran.
Precis. Så jag tror att här ska vi bara gå bak till 2011 faktiskt. Och det var det Fukushima. Sen 2011 så har egentligen kärnkraftskapaciteten varit stabil. Så det har inte byggt ut så mycket för att det var väldigt stigmatiserat. Så att vi har haft ungefär 440 reaktorer som har varit operationella. Men nu förändras det. Så att för första gången på över 10 år så förväntas kapaciteten ökar redan. Vilket innebär då att man kommer ha en ökad efterfrågan på uran. Och det är nu det spännande kommer. Det här är en graf där vi ser uranproduktion och konsumtion årligen. De här svarta staplarna, det är produktionen, och de gråa är konsumtionen. Och då kan vi fråga sig, hur kommer det sig att man bara har producerat fram tills egentligen 2008 eller lite tidigare, men 50-60-70% av den totala konsumtionen. Hur kommer det sig? Svaret är att fram till 2013-2014 så använder man sig av gammalt kärnbränsle i gamla kärnvapen. Så efter att USA och Ryssland bestämde sig för nedrustning efter kalla kriget. Nu är det tagit slut.
Ja. Så nu behöver man nytt.
Ja, och sist en ny gruva öppnades och togs i produktion 2007. Ja. Uranpriset har legat så lågt, framförallt efter då Fukushima. Så att det har inte varit lönsamt att starta upp nya gruvor. Efterfrågan har inte varit så hög. Det har varit lite ovisst. Kommer kärnkraft vara någonting som växer eller inte? Det är en ganska kostsam historia att dra igång en urangruva. Trots att det finns ingen brist på uran i jordskorpan. 8% av jordskorpan består av uran. Så att det är liksom inte svårt att hitta. Det är
lite andra faktorer som begränsar det. Jag tänker bara, om man tänker tillbaka på det här periodiska systemet man hade i hög- eller mellanstadiet eller vad det nu var. Tittar man på uran där så ser man att det är ett ämne med halveringstid på liksom närmare 1 miljard år.
Precis, men om man tittar på gruvorna om vi tittar på världens största gruva som heter Cigar Lake som ligger i Kanada. Cigar Lake ägs av Cameco som är ett av mina favoritbolag. Vi ska prata lite mer om det också. Men det står för typ 14-15% av årlig produktion av uran, så det är en väldigt, väldigt stor gruva. Ovanpå Cameco så växer det en äppelträdsodling.
Mm. För de, det känns ju lite ESG på något sätt.
Ja, men precis. Och min poäng är här att vi har inte tillräckligt mycket produktion för att täcka den efterfrågan som vi har på uran idag. Efterfrågan ökar, vi bygger ut kärnkraft globalt. Nu har uranpriset gått från, jag tror det stod i $16-17 som lägst senaste botten 2021 måste det ha varit. Nu handlas uran till över $8, men det är också en så himla liten del av den totala kostnaden att bedriva ett kärnkraftverk. Så att även om priset går 10 gånger härifrån så kommer det heller inte påverka kostnadsbilden för kärnkraft. Så att det är också en viktig
poäng. Man kan säga att det är ett långsiktigt spel på framtidens energiförsörjning.
Exakt. Så att, även om det ser ut som att uran och uranbolagen har gått väldigt bra så tror jag att det finns fortsatt ganska stor uppsida. Man ska också ha koll på att det är ett, man kan inte exponera sig mot uran via terminer utan då får man köpa bolag. Jag gillar Cameco som sagt för det är liksom största producenten i världen. Enda bolaget som äger hela produktionskedjan från mining då till faktiskt med det här pellets som man faktiskt säljer. Sen
till och det var lite det jag skulle komma in på där för jag tänkte det är ju väldigt farligt ämne och så men Cameco alltså det är... Det är så man exponerar sig, bland annat. Alltså,
ja, sen så finns de här Sprott-ETF-erna, Sprott Uranium Trust och så har du Ura-ETF som är mix mellan massa uranbolag. En sak som kanske är viktig att fundera på är om du nu vill exponera mot uran, titta då på urangruvor som ligger i länder som kanske är lite mer geopolitiskt stabila. Kazakstan är en av de största producenterna om man tittar på länder. Nigeria också, men frågan är vill du ha exponering med den politiska risken som faktiskt existerar där eller ska man kanske titta på Kanada som sagt är lite mer stabilt och transparent.
Spännande. Och jag tror att vi måste knyta ihop säcken där. Men det känns som att varje sak vi har pratat om har ju öppnat för liksom tre nya sidor. Så att, jag får säga det att dörren står öppen om du vill komma hit en mer gång så får vi ta alla de där sidospåren.
Ja, jättegärna.
Det känns som att vi har mycket kvar att prata om.
Kul.
Jag ska också passa på att säga det att allt vi har pratat om idag är inspiration och att all handel är förenad med risk. Och jag ska också ta och tacka alla er som har tittat idag. Vi är väldigt glada att ni är med oss. Stort tack.